Livia Fränkel, överlevande från andra världskriget. Om tonårsdrömmar, livslust och systerskapet som räddade henne. Välkommen till Sommar i P1.
Det var mycket kallt ute. Arbetsdagen var slut och jag låg utmattad uppkrupen på britsen, hopkurad för att försöka hålla värmen. Det är nyårsafton idag, sa någon. Vad spelar det för roll, svarade någon annan. Människor klär upp sig och gör sig redo till fest. Minns ni er förra nyårsafton? Vi började prata om tidigare nyårsaftnar. Jag och mina väninnor hade haft pyjamasparty året innan. Vi fick för oss att lossa våra långa flätor och så stod vi där framför spegeln med håret utsläppt i flanellpyjamas. Jag hade känt mig så vacker. Apatin var bruten för en stund. Någon skrattade till. För ett ögonblick mindes vi livet. Börje började sjunga. Fler stämde in i sången. När någon började sjunga jiddische mamme grät vi.
Ma jiddische mamme, sie macht uns ist die ganze Welt.
Har det bara gått ett år sedan dess? Det känns som vi hade varit här ett helt liv, sa min vän Börje. Stämningen skiftade. Nästa nyårsafton lever vi nog inte ens. Då reagerade min syster Hedi. Så får ni inte säga, klart vi lever. Klart vi kommer härifrån. När, frågade Susie. Vad menar du? Om du nu säger att vi ska bli fria, när händer det? Hedi svarade, den 15 april. Flickorna flockade runt Hedis brits och pratade i mun på varandra. De betraktade henne med misstro och samtidigt en vilja att kunna tro henne. Hur vet du det? Kan det vara sant? Lovade du säkert? De såg på henne som om hon var ett orakel. Ta kriget slut då, frågade någon. Det vet jag inte, svarade Hedi, men vi blir fria. Jag heter Livia Fränkel och föddes för 95 år sedan i Siget, en liten stad i Transylvanien med 30 000 invånare, varav en tredjedel judar. Vi var en judisk medelklassfamilj. Min far Ignaz Smuk hade en liten kartongindustri. Min mor Frida Klein Smuk var hemmafru som de flesta kvinnor och tog hand om mig och min 4 år äldre stora syster Hedi. Efter shabbismiddagen på fredagarna tog Hedi och far en promenad. Jag fick stanna hemma med mamma. Jag var hennes lilla flicka. Mitt mörka blanka hår brukade mamma kamma, fläta och flätorna band hon som en krans på mitt huvud. Jag och Hedi var som katt och hund. Båda upplevde att den andra var favoriten. Vi bråkade, slogs till och med. Jag var väldigt bra på att luggas. På sommaren hände det ibland att pappa kom hem från arbetet vid 1. Vi åkte hästdroska till stranden, hela familjen. Mamma och pappa försökte lära oss simma. Vi badade och skojade. Hedi och jag var alltid sams på stranden. Jag var ett brådmoget barn som längtade så efter att få börja skolan. Första skoldagen tog jag med stolthet plats bland mina kompisar i skolbänkarna. Första rasten var jag på skolgården och hoppade hagen. Några äldre killar kom fram mot mig. Tänk, de hade lagt märke just till mig. När de stod framför mig sa en av dem: du har inget att göra bland oss anständiga människor. Jag stirrade på dem, förstod inte vad de menade. Stick tillbaka till ditt eget land, för här är du inte välkommen, sa en annan. Ytterligare en av grabbarna fyllde i äckliga ljudet. Och så skrattade de. Jag vände på klacken. Är det så här det är att gå i skolan, vill jag inte vara här. En av grabbarna hann i fatt mig och la krokben. Jag ramlade, skrubbade knät och sprang hem. Mamma såg mitt blödande knä och började trösta. Sånt kan hända, sa hon. Du vänjer dig nog. En vacker solig sensommardag när jag var 11 år så hoppade jag hage framför huset med några kompisar. Jag blev hungrig. Vänta, jag kommer strax, sa jag till dem. Och så gick jag in i köket för att ta en macka. Där satt mamma vid köksbordet framför radion. Hon grät. Vad är det, frågade jag. Kriget har brutit ut. Hon berättade att Tyskland hade invaderat Polen och nu var det krig i Europa. Ska jag nu behöva uppleva ännu ett krig, undrade mor som var 14 år vid första världskriget. Hon bara grät och grät. Jag förstod inte varför. Tyskland var så långt bort. Det berörde ju inte oss. Men hösten 1940 kom den första stora förändringen. Att Transsylvanien där vi bodde skulle sluta tillhöra Rumänien och istället bli en del av Ungern. Judarna hade krigat för Ungern under första världskriget. Som barn brukade jag leka med fars tapperhetsmedalj. Oss kunde ingenting hända, trodde vi. Men nazisterna stiftade lagar mot judar och nu började det gälla oss. Kungörelserna trummades ut vid gathörnen nästan dagligen. Och så snart vi hörde trumslagen förstod vi att ett nybörda skulle läggas på oss. Judar förbjöds ha radioapparater. Vi fick inte äga smycken och värdesaker. Min fina röda cykel fick jag lämna ifrån mig vid rådhuset. Jag fick en lapp av den anställde som tog emot den och ett löfte om att kunna hämta den senare. Lappen stoppade jag i fickan, cykeln såg jag aldrig mer. Judar förbjöd gå i ungersk skola. I Siget som var en liten stad fanns ingen judisk skola där jag hade kunnat gå. Hedi skulle få läsa på judisk universitet i en annan stad. Jag bönade och bad mamma och pappa om att också få flytta. Vi diskuterade länge. Fars affärsverksamhet hade tvingats stänga och vi hade inte råd. Men det var orättvist om inte även jag skulle fortsätta mina studier. Till slut sa det jag. Skolan låg i Nagyvarra där min kusin och bästa vän Dizzy bodde. Vi hade tidigare bara kunnat ses på loven. Nu tog hon emot mig på järnvägsstationen, nynnandes på Bolero av Ravel. Det var vårat sätt att säga hej efter att vi har hört låten på radio och bestämt att det var vår melodi. Dizzy var oerhört musikalisk. Alla trodde hon skulle få en lysande framtid som pianist. Trots all oro över kriget så gladde vi oss åt att få vara tillsammans. Återigen somnade vi sent på kvällarna som vi brukade göra på loven. Nu viskandes om de pojkar vi var kära i. En vårdag 1942, jag var 14 år gammal, då satt jag i trädgården hemma i Siget. Pengarna var slut efter ett års studier och jag fick fortsätta studera hemifrån som privatist. Mors rosenträd med gula, rosa, vita, röda blommor doftade. Utanför staketet så gick det förbi en ung man. Han hade blont hår, blå ögon. Precis den typen jag gillade. Våra blickar möttes genom de glesa spelarna i staketet. Mitt hjärta slog ett extra slag. Jag började lägga märke till honom i staden. Han såg till att vi passerade nära varandra och då frågade han mig, vad heter du? Livia, och du? Andreas, sa han. Han sa att han ville träffa mig, lära känna mig. Men jag var uppfostrad till att vara en fin flicka, så det kom inte på fråga, så jag sprang iväg. En dag var jag och Hedi vid stranden för att bada. Vi bredde ut vår rutiga filt för att inte få sand innanför baddräkten. Och min baddräkt, låt mig få beskriva den. Den hade svart botten, randig i gult och grönt och rött, och den var öppen i sidorna. En mycket fördelaktig baddräkt. Då hörde jag att någon tilltalade mig. Livia, det var Andreas. Nu tänkte jag att jag inte skulle krångla mer. Så han fick sätta sig på filten bredvid mig. Hedi satte sig en bit bort för att hålla vakt. Så att ingen vi kände skulle se mig tillsammans med Andreas. Han var äldre än jag, jobbade vid järnvägen och han var ungrare. Vi gick ner till floden och simmade. Det kalla vattnet svalkade. Andreas rörde sig snabbt i vattnet. Han krålade. Jag hade mina flätor uppsatta på huvudet och ville inte bli böt i håret. Annars hade jag säkert simmat snabbare. När vi blev hungriga kom Hedi med en röd emaljkastrull med fyllda paprikor som hon hade hämtat hemma så att vi skulle kunna fortsätta vår dag på stranden. Återigen frågade Andreas, jag skulle vilja lära känna dig. Men jag tänkte på vår kusin som var tillsammans med en man som inte var jude och hennes namn nämndes inte ens längre. Det var ett öde jag aldrig skulle välja för en man. Men kriget kom närmare och vår romans räddades av mörkläggningen. Alla fönster sattes för, all gatubelysning släcktes. I skydd av mörkret smet vi ut och möttes upp på Vindgatan. Där mellan de stora villorna och höga häckarna promenerade vi i skydd av mörkret. Det enda ljuset kom från månen. Vi stannade till i slutet av gatan mot en lampstolpe. Andreas stod så nära så jag kunde känna hans andetag mot min kind och sedan hans läppar mot mina. Oj vad mitt hjärta slog.
By min bistu kjen, by min kostu kjen, by min bistu ein reifdech welt. By min bistu kit, by min kostu it, by min Teirer von Geld für schöne ihr.
Romansen med Andreas väckte någonting i mig. Men samtidigt visste jag ju att det aldrig skulle leda till någonting eftersom han var ungare. Så jag bestämde mig för att leta reda på en judisk kille. Jag vågade inte utföra min plan i eget namn utan invigde en väninna. Jag formulerade en kontaktannons i hennes namn. Vem skulle vilja muntra upp snygg israelitisk flicka, svarade alias Medi. Svaren kom till tidningen och det kom massvis, kilovis. Brevbäraren bar kassar hem till min vän. Jag gick igenom alla breven, valde en kille åt min vän och själv fastnade jag för ett brev. Du ska inte svara på detta brev för jag har ingenting att ha. Jag skrattade till. Han hade humor den här killen, Janus hette han. Vi påbörjade en intensiv brevväxling. Vi skickade bilder och båda blev nöjda med vad vi såg. Men han bodde i en annan stad. Vi kunde inte ses. Återigen skulle det pågående kriget spela en roll även för mina något komplicerade romantiska planer. Det blev dags för tentaperiod och jag skulle bo i storstaden Cluj för att avlägga tentamen. Mamma följde mig till torget där bussen skulle gå. Lutad mot ett fönster stod Andreas. Jag hade berättat för honom att jag skulle lämna Siget en tid. Det var trångt med folk på torget och mamma var hela tiden intill mig. Men Andreas smög sig nära och jag kunde räcka honom en lapp med min nya adress. Jag skriver, jag lovar, viskade han. Men jag trodde honom inte. Det var ju inget seriöst mellan oss, skulle aldrig kunna bli. Jag hade gett min nya adress även till Janus. Bara några dagar senare kom det ett brev. Ett ljusgrönt kuvert som jag snabbt stoppade i min klänningsficka och satte mig under päronträdet för att läsa. Det var tunt papper och skrivet med fin handstil. Kära Livia, jag längtar efter dig. Andreas skrev och han skrev passionerat. Jag älskar dig, trots att du är judinna, jag kommer alltid att älska dig. Men jag kände inte samma. Jag stod framför spegeln i morgonrock och kammade mitt långa hår. Då ringde det på dörrklockan. Det var första gången jag skulle träffa Janus som bodde i närheten av storstaden Cluj. Han var för tidig. Jag öppnade dörren i morgonrock. Vi var både lite förlägna. Sen skrattade vi. Vi skulle ut ett litet tonårsgäng den kvällen till botaniska trädgården och roa oss. Äta och dricka och promenera. Det var första gången jag smakade öl. Jag tyckte att det smakade apa. Nästa gång vi såg så gick vi till operan och såg Scheherazade. Efteråt tog vi en kopp te. Vi var uppfyllda av musiken, av upplevelsen av varandra. Han smekte min hand, följde mig hem och så fick jag en kram vid porten. Någon kunde se så vi kom inte så långt som att kyssas. Vi fortsatte brevväxla. Vi skrev om hur vi försökte fortsätta våra studier, om vardagen och nuet. Om framtiden vågade vi inte drömma. I mars 1944 invaderade Tyskland Ungern. Från ena dagen till den andra förändrades allt. Det blev stränga judelagar. Vi tvingades bära den gula stjärnan på våra ytterkläder. Men det var bara början. 4 veckor senare kom ett dekret. Packa era tillhörigheter så mycket ni kan bära. Den som har en kärra får lasta den. Ni skaffade ett rum som tilldelats er i det nyupprättade gettot. Mor grät, far tröstade. Det är bara saker. Det viktiga är att vi får vara tillsammans, sa han. Jag packade mina läxböcker, ville inte hamna efter i skolan. Och katten och hunden, vem ska ta hand om dem under tiden vi var borta? Följade morgon åt till frukost hemma. Sedan väntade vi på avfärden. Men timmarna gick och det blev dags för lunch. Mor gjorde äggröra och bad Hedi hämta gåsfett. Hedi kom tillbaka med den vanliga sparsamma mängden. Men mor sa, gå och hämta mera, idag ska vi inte spara på fettet. Den äggröran smakade himmelskt. Det sista jag gjorde var att jag hittade ett vykort någonstans och hafsade ner några rader till Janos. Nu hämtar de oss och jag vet inte vart och jag vet inte vad det blir. Men du ska veta att jag tänker på det. Farväl. Så bankade ungerska gendarmer på vår dörr. Vi vandrade genom stadens gator. Nyfikna grannar kikade bakom gardinerna. Vågade inte komma fram. När vi passerade en brevlåda lyckades jag sticka ner vykortet. Efter en halvtimme var vi framme i gettot. Det var stadens fattigkvarter och vi hade haft med ett staket. Vi blev anvisade ett rum i en tvåa. Det luktade unket, var smutsigt och mörkt. Två sängar fanns och en schäslong. Var ska jag sova, undrade jag. Ni får sova tillsammans på schäslongen, svarade mor. Nej, jag kan inte sova tillsammans med henne, utbrast Hedi. Hon snurrar runt i sängen. Hon snörvlar. Jag kommer inte få en blund. Ni får samsas. Imorgon ska jag försöka skaffa ytterligare en säng. I natt får det bli som det blir, sa mor. Nu måste vi sätta igång och städa. Vi skurade och städade för att försöka undvika vägglöss. Sopvattnet blev svart. När vi kröp i sängen var vi utmattade och trots att vi delade likplats så somnade vi direkt. Dagarna i gettot flöt långsamt. Vi försökte inrätta vårt nya liv. Vi vande oss vid trängseln, men nerverna var spända. Syskonrivaliteten mellan mig och Hedi flammade upp. Vi stod och trängdes framför den spruckna lilla spegeln i vårt rum och knuffade varandra. Båda ville vi kamma oss. Hedi gav sig inte, jag gav mig inte. Vi klöstes och drog varandra i håret. Ett riktigt slagsmål. I den stunden hatade vi varandra. Vi visste det inte då, men snart skulle vi sluta bråka med varandra. Så kom dagen när det meddelades att gettot skulle tömmas. Vi fick inte ha med oss mer än 20 kilo. Allt annat fick vi lämna. Jag packade min lilla bruna kappsäck, bara underkläder och ett ombyte. På mig hade jag både blus och kappa för att slippa bära. Jag valde ett par svarta snökängor ifall att vi skulle behöva gå långt. Så tog jag bilden som Janos skickat och klippte ut hans ansikte. Jag klippte även ut en bild på Ditsi, min kusin och bästa vän. Placerade dem i min silvermedaljong jag hängde om halsen. Vi fick tillbringa natten hopträngda i synagogan. Tidigt nästa morgon fördes vi till järnvägsstationen. Staden var tyst. Invånarna sov fortfarande. Ingen skulle få se när vi fördes bort. På stationen väntade godsvagnar. Utanpå vagnarna var det skrivet med vitt, med plats för 10 hästar. Vi pressades in, 80 människor i varje vagn. Vi var redan trötta, hungriga och törstiga. Gendarmerna låste vagnsdörrarna och jag hörde hur det sköt för den tunga metallstången. Klicket när det stora hänglåsen låstes minns jag än. Nu var det starka vårljuset istället ett dunkel. Jag visste att det viktigaste var att kunna se ut, eftersom det gick rykten om vad som skulle hända oss om vi skulle föras till det inre av Ungern och användas i jordbruksarbete eller om vi skulle mot ett värre osäkert öde. Därför ville jag kunna se ortsnamnen. Så länge det var på ungerska skulle vi vara säkra, trodde jag. Jag pressade mig fram mellan varma kroppar, parfymdoft från kvinnor, en mans sträva skägg mot min arm fram mot den lilla luckan som fanns i kortsidorna. Genom gallret såg jag min hemstad passera. Jag försökte säga hej då till staden i mitt inre. Så såg jag floden där vi alltid brukade bada. Blusen och kappan gjorde mig svettig. Det var alldeles för varmt. Jag fick en sådan lust att kasta mig i det kalla vattnet och låta det omsluta mig. På väg mot floden gick två unga män. En av dem hade en frottéhandduk hoprullad under armen. Jag kände igen honom. Det var Andreas. Jag ville ropa hans namn så att han skulle titta upp och se oss där. Men någon omkring mig kunde höra, så jag vågade inte. Än idag ångrar jag att jag inte ropade. Då ville jag bara att han skulle se mitt ansikte genom gallret. Bli ett vittne till vad som hände oss. Men när jag nu tänker tillbaka på den här stunden så ser jag framför mig hur stint de två männen såg mot floden. De hörde ju tåget rulla förbi. Varför kastade de inte en blick mot det? Andreas jobbade ju vid den ungerska järnvägen. Han måste ha vetat vilka tåg som börjat rulla. Vilka människor som satt fångna på det tåget. Klart han visste. Det var trångt i vagnen. Osynliga murar restes. Familjerna försökte låtsas som om de var ensamma. Några familjer runt omkring oss satt och åt på sin medhavda skinka. I vanliga fall skulle de ha gömt sig med maten som inte var kosher, det vill säga tillåten för ortodoxa judar. Men nu brydde de sig inte om det. Vår mor satt tyst som insjunken i sig själv, gråtandes. Så tittade hon upp. Ge mig skinka. Aldrig under mitt liv har jag smakat. Men nu tänker jag göra det. Om Gud kan låta detta hända oss vill jag inte längre följa hans bud. Jag tittade på henne, chockad. Det fanns två hinkar i vagnen. En med vatten, en tom för avföring. Den tomma hinken började fyllas och vattnet började ta slut. Törsten var det värsta. Hunger mattas av efter ett tag, men törsten stegras bara. Till slut trodde jag att du blir galen. Tåget åkte 3 dygn och 2 nätter. Den tredje kvällen stannade tåget. Jag kikade ut genom gluggen och såg ortsnamnet Oswiecim på polska. Och under det Auschwitz-Birkenau, namnet sa mig ingenting. Dörrarna drogs åt sidan, vakternas kommando, randiga fångkläder, stark strålkastarljus. Män åt ena hållet, kvinnor åt andra hållet. Jag såg mig om efter min far för att krama honom hej då, men han var borta. Vi föll in i ledet. Mamma, jag och Hedi på varsin sida Vi höll armkrok. Det var ett långt led. Vi såg hur där framme kvinnor gick åt ena hållet, döttrar åt andra hållet. Skulle det skilja även oss åt? Inom mig tog jag farväl av livet. Jag tog tag om medaljongen jag hade om halsen med Janus och Dittis foton. Med den andra handen höll jag hårt om mors arm. Så var vi framme vid ett bord, där stod en SS-man. Vi skulle senare få veta att doktor Mengele tjänstgjorde den natten. Han pekade mor åt vänster, Hedi åt höger, mig åt höger. Vi är en familj, det är mina döttrar, vi vill vara tillsammans, sa mor. Det kan gå, ni ska få åka lastbil. Han föste mor åt sidan. Hon höll om min arm hårt, ville inte släppa. Mamma såg på oss båda. Flickor, ta nu hand om varandra. Den grupp jag hamnade i bestod av unga tjejer. Vi ställdes upp på led av fem och så marscherades vi in i lägret. Det var fortfarande mörkt, men de starka lamporna lyste även här. Vi fick order om att lägga våra tillhörigheter och värdesaker i en hög. Det enda vi fick ta med oss var våra skor. I mina svarta snökängor gömde jag min tandborste och silvermedaljong med bilderna på Janus och min Dizzy. Allt annat blev jag av med. Det var konstigt att se våra tillhörigheter kastade i stora högar. Vi klädde av oss nakna och ställdes upp framför en man som klippte av oss allt hår. Först på huvudet, mitt långa svarta hår föll. Jag såg hur lockarna låg på golvet. Sedan rakade han under armarna och mellan benen. Jag skämdes. Efter det skulle vi duschas. Efter duschen fick vi ta på oss fångdräkter utan att torka oss. När vi var färdiga kände vi inte igen varandra. Rakade huden, gråa fångklänningar. Alla såg likadana ut. Jag kunde inte se någon jag kände igen. Och så hörde jag en röst. Hedi, vi hade funnit varandra. Hon tog min hand, sedan släppte hon inte. Vi inkvarterades i en mörk barack. På en brist skulle vi sova tillsammans med åtta andra. Vi kunde bara ligga på sidan, det gick inte att vända sig. Vi hade lyckats hitta Hedis vän Dora, vår kusin Jussi och vår lillkusin Ilu. Och vi bestämde oss för att hålla ihop. Jag låg mellan Hedi och Dora, kände värmen från deras kroppar. Och det gav en förnimmelse av trygghet. Nästa morgon skyndade jag till en av de polska kvinnorna som har varit där längre och frågade, när kommer mamma? Hon tittade på mig som om att jag var dum. De lovade att vi ska träffa våra föräldrar idag. Var är det? Fortsatte jag. Hon tog tag i min arm och drog mig fram mot fönstret i baracken. Hon pekade mot skorstenen, ur den steg rök och eldsflammor. Det bränner väl sopor, tänkte jag. Där, sa hon, där bränner det era föräldrar. Där blir era småsyskon till aska. Jag protesterade. Det hade ju lovat. Tror du att det är semester hem det här? Det är ett utrotningsläge, din jubelidiot, svarade hon. Jag sprang till Hedi och berättade vad kvinnan sagt med tillägget att det kan ju inte stämma. Hon ljuger. Hon är avundsjuk på att vi har fått vara tillsammans som en familj så länge medan hon varit i läger. Hon är elak och vill oss bara illa. Så fortsatte jag vänta. När vi fick morgonbrödransonen så gav Hedi mig sin bit. Trots att vi inte fått någonting alls att äta på länge. Hon grät bara och sa att hon inte var hungrig. Gråt inte, sa jag till henne. Du får se att mamma kommer snart. Hedi berättade inte att fler personer hade sagt samma sak till henne. Att våra föräldrar mördades i natt. Hon hade inte hjärta att slå sönder mina förhoppningar. Hedi viskade att hon hade något spännande att visa. Vi stod uppställda i cellappell en av flera gånger varje dag. Vi ställdes upp för att räknas. Vi hade varit i Auschwitz en tid och Hedi hade blivit uttagen till arbete i en annan del av lägret under dagen. Hon hade skrubbat en av vaktbostäderna mot en extra tallrik soppa och nu var hon tillbaka. Efter appellen flockades vi runt Hedi på britsen. Titta, gröna blad, sade hon. Och gömd i klänningen drog hon fram en liten björkkvist. Bladen var alldeles späda och nyutslagna. Ett hjärtformat blad hade hon stoppat i munnen för att smuggla tillbaka in och visa oss. Jag kunde knappt tro mina ögon. Riktiga blad. I avsikt var det bara grått. Dammigt, livlöst. Jag ville röra vid bladen, hålla i den. Hedi höll i sin hand ett tecken på liv. Några dagar senare blev Hedi återigen en av dem som blev uttagna till arbete. Jag väntade den dagen på fler björklöv, fler berättelser om grönskande liv. När Hedi kom tillbaka såg hon helt slut ut. Blicken var tom. Jag frågade hur det var fatt, hur arbetet hade varit. Men hon hade ingenting att berätta. Hon ville bara gå och lägga sig. Arbetet den dagen hade varit att frakta döda kvinnokroppar. En tid senare fick vi reda på att det skulle bli selektion. Den här gången behövdes det några hundra flickor för arbete i jordbruk och att bli bland de lyckligt lottade att få lämna lägret var vår chans att överleva. Vi ställdes upp i rader av fem. Hedi, Dora, Juri, Ilo och jag. SS-mannen gick längs med ledet. Hans ögon stannade vid flickornas vader. Han stod framför oss, tittade han på Dora som stod först på hennes vader och nickade. Så tittade han på Juri, Ilo och mig utan att röra en min. Blicken flyttades till Hedi. Du också, sa han och pekade på henne med sin ritpiska. Hedi började gå åt sidan. Jag sprang efter med en vakter med batonger, skilde oss åt. Så försvann hon. Jag bara grät, Juri höll om mig, men jag kunde inte sluta. Hela den dagen grät jag. Jag vill inte leva längre, det fanns ingen anledning om jag inte får vara med Hedi. Jag bara låg på britsen, grät tyst. Den kvällen efter appellen kom jag gående från dass. Några flickor ropade mitt namn. Levi, Levi, kom, skynda. När jag kom till min plats i baracken stod Hedi där. Hedi, är det sant? Är det du? Jag kastade mig om halsen på min syster. Du har kommit tillbaka. Jag kunde inte tro mina ögon. Hedi hade lyckats byta plats med en av flickorna som kommit med lunchsoppan. Låtit henne lämna lägret och själv gått tillbaka till mig. Jag kunde inte lämna dig ensam, sa hon. Mor sa ju till oss att ta hand om varandra. Hon kände som jag. Ensam finns ingen anledning att fortsätta leva. Jag grät och Hedi grät också. Och det var som om mamma skickat henne tillbaka. Hedi bad mig att öppna munnen. Det var dags för selektion igen. Hon tog fram en brödbit hon gömt undan och stoppade i mina kinder. Så, nu ser du lite rundare ut. Sen slog hon till mig över kinden. Aj! Och andra kinden. Men vad gör du? Du ser så blek ut, det här gör dina kinder rosiga, sa hon och nöp i den. Och sträck på dig, du måste se ut som att du klarar av att arbeta. Det här är nog vår sista chans. Vi blev valda, Hedi, Juji och jag. Lilla Ilu som bara var 12 fördes till den andra gruppen. Hon såg så liten ut, smal och med ett håglöst blick. Henne såg vi aldrig mer. Vi fick civila kläder med gula kryss på. Återigen packades vi in i godsvagnar och fick lämna förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Vi hade blivit sålda som arbetskraft till industrin och fördes till Hamburg för slavarbete. Vi hamnade på flera olika ställen kring Hamburg. Där användes vi som arbetskraft bland annat inom olika industrier och för att röja upp ruinerna efter de allierades bombningar. Vi var fortfarande fångar. Vi svalt fortfarande, men det var bättre. Något som också var nytt var att vår fångenskap delades även av andra fångar. Det var unga män, krigsfångar. När vi var ute på arbete kunde dessa två grupper, vi judiska flickor och de unga franska männen, ibland arbeta i närheten av varandra. Då hände det att en lapp landade vid en flickas fötter. Flickorna kom till mig och Hedi för vi kunde läsa franska. Fransmännen skrev vänliga ord, uppmuntrande. Efter en tid fick även vi små paket. Krigsfångarna fick matpaket från Röda Korset och nu delade de med sig av godsakerna. Det kunde vara en bit choklad, lite extra bröd. Breven vi skrev tillbaka blir mer och mer tillgivna. Rena kärleksbrev. Tänk, vi som knappt längre varit människor, nu mötte vi blicken hos någon som såg oss som en spirande ung kvinna. Fransmännen delade även med sig av nyheter att det gick sämre för Tyskland i kriget. Det var som vitamininjektionen för oss. Vi orkade försöka överleva lite till. Nu kan jag tänka att vi måste varit eländiga i deras ögon. Att det säkert mest var vänlighet från deras sida. Men det hjälpte. Min fransman hette Daniel. Han såg mycket bra ut. Förutom att dela med sig av matpaket så gav han mig även presenten. Varma kläder, en ylletröja. Och en liten tunn silverkedja med en lyckobringande hästsko och en fyrklöver. Medaljongen jag haft om halsen med bilden på Janusz och Dizzy, den hade jag blivit av med, jag vet inte hur. Daniel påminde mycket om Janusz. Levde Janusz ens, jag tänkte mycket på honom. På nätterna skakade de allierades bombningar staden. Men jag minns inte att jag var rädd. Varje bomb som föll var som ett löfte om att friheten skulle komma. Men inte än. Sedan några dagar hade jag svårt att orka med arbetet. Nu bestämde Hedi att jag skulle till sjukstugan. sjuksköterskan undersökte mig och tittade på mina ögon. Du har gulsot, konstaterade hon. Du ska äta mycket sötsaker, la hon till ironiskt. Den ironin passerade min syster obemärkt. Det kanske går att ordna, svarade hon. Hedi spred ordet om min sjukdom. Matpaketen kom och sötsakerna. Jag blev bättre för varje dag och snart kunde jag arbeta igen. En dag kom det en bilas med varmare plagg. Kapper och koftor delades ut till oss. Det var kläder som kvinnor tvingats ta av sig vid ankomsten till Auschwitz. Hedi fick en blå kappa, jag fick en beige. Sen fick jag syn på en tröja jag kände igen. Det var hemstickad, gulbeige i ett särskilt mönster. Den tröjan skulle jag kunna känna igen var som helst. Det var tröjan som Dittis mamma hade stickat till henne. Det var så jag förstod att min bästa vän inte längre levde. Den 4 december 1944 vaknade jag med en märklig känsla. Det var min födelsedag. Jag fyllde 17 år. Hedi gav mig en kram. Grattis på födelsedagen. Jag blev rörd. Hon mindes. Men jag såg att hon var tomhänt och jag kunde inte hindra mig själv för att bli lite besviken. När Hedi fyllde 20 befann vi oss i Auschwitz och jag hade gett henne det käraste jag ägde, min tandborste. Nu fick jag själv bara en kram och ett grattis. Jag kände mig löjlig som tänkte så. Jag fyllde 17 år och betedde mig som ett barn. På kvällen när jag kom tillbaka till baracken stod tjejerna samlade vid min sängplats. Där hade de pyntat bitse med grankvistar och kottar och lagt ut presenter. Av Susi fick jag marmelad, av Olga ansiktskräm. Jag som var så torr om mitt ansikte så det gjorde ont. När den svagdoftande krämen nådde mina kinder njöt jag. Mer än så var nog inte möjligt att njuta. Då tog Hedi fram sin present. Bröd, så mycket bröd. Jag hade inte sett så mycket sedan vi lämnade gettot. Jag vände mig till min syster. Hur kunde du? Du får inte avvara dina brödransoner. Du måste äta, sa jag. Men jag har sparat under lång tid, svarade hon. Du måste äta, jag vill inte att du ska bli svag, envisades jag. Ät nu, sa hon till mig. Jag tog brödet i handen för att bryta det i bitar, men Hedi stoppade mig. Nej, du får inte dela, inte med någon, inte ens med mig. Det tyckte jag kändes konstigt. Det är min present till dig och jag bestämmer att du ska äta det nu, allt direkt, sa hon. Jag skar en tunn skiva, den var nästan genomskinlig. Jag tog marmelad och bredde även den så tunt jag bara kunde. Sen tog jag ett bett. Smaken var gudomlig. Bröd och marmelad. Jag blundade och tuggade långsamt. Så såg jag upp. Mina vänner tittade på mig intensivt. Deras munnar rörde sig som att även de tuggade. Brödet växte i min mun. Jag kunde inte svälja. Hur skulle jag kunna sitta där och äta framför dem? Vi var ju alla lika hungriga. Jag började gråta och bröt brödet i bitar och gav till mina vänner. Det var den finaste gåvan jag fått. Så mycket bröd att jag kunde dela med mig.
Mir leben ewig, es brennt avent. Mir leben ewig, ohne groschen Geld.
un noi vțepică niști, ale sonim, o să vii în nunț, mai șmarțe, nu-n zărponim. Mir leben ebig, mir seinen tod, mir leben ebig, in jeder show. Mir wählen leben unter leben schlechte Zeiten, überleben mir leben ewig, mir seinen Tod.
Det blev nyårsafton. 1944 skulle bli 1945. Vi låg på våra bitsar och mindes hellre tidigare nyår än pratade om kommande. Då lever vi nog inte ens. Vi hade nog alla samma tunga hopplösa känsla när Hedi protesterade och sa att vi visst skulle bli fria. Vi fick inte sluta föreställa oss en morgondag. De allierade gjorde framsteg i kriget och vi fick börja arbeta med att bygga skyttegravar istället. På arbetsplatsen fanns en holländare som vi blev vän med och pratade med i smyg. Vi bestämde att varje morgon när vi träffades, om han hade hört goda nyheter, skulle han ha en vit papperslapp på sin hatt. Tiden gick och varje dag hade han den vita papperslappen. En morgon, den 5 april 1945, hade han en jättestor vit tuppfjäder i hatten. Denna dag bombades staden ohörligen. Var kriget snart slut? Vad skulle hända med oss? Det blev återigen en tågtransport i plomberade godsvagnar. När dörrarna sköts åt sidan efter 3 dygn var vi återigen i ett läger. Koncentrationslägret Bergen-Belsen. Den här gången fick vi höra, det finns ingen gas, det finns inget bröd. Dagarna gick. En dag var vi så svaga så vi låg apatiska på britsarna, som om vi väntade på svältdöden. En polsk tjej kom in i baracken och sa, det är engelska soldater utanför. Vi tänkte, hon hallucinerar såklart. Ingen orkade resa sig för att kolla. Men hon var väldigt säker på sin sak. Så småningom samlade jag mina krafter, krollade mig ner från britsen och ut. Och då såg jag, där fanns soldater som inte var tyska. Jag började ta in att det kanske var sant. Det var ingen jublande känsla. Likgiltigheten höll så hårt i mig. Jag kunde inte begripa vad det innebar att vi var fria. Det var den 15 april. Det datum Hedi hade gissat på. Engelsmännen som befriat oss var chockade över det skelettliknande människor vi var. De delade frikostigt med sig av sina matkonserver. Jag åt allt jag kom över, men maten rann rakt igenom mig. Människor dog som flugor. Många av fångarna dog efter befrielsen av dysenteri. Men tack vare matpaketen från de franska krigsfångarna så var jag inte lika illa däran som många andra. Min kropp klarade det. Hedi gick runt i männens läger som var en bit ifrån och letade efter vår far. Hon hoppades att han levde. Hon letade och letade men hittade honom inte. Istället blev hon sjuk. Hon fick hög feber. Jag lyckades hitta en annan fånge som var läkare och jag fick honom att kolla på Hedi. Hon låg på britsen och yrade nästan medvetslös. Det är tyfus, sa han. Vad kan vi göra, frågade jag. Människorna dör, svarade han. Läkaren sa det inte rakt ut, men orden hängde i luften. En mer eller mindre spelar väl ingen roll. Jag kunde inte låta min syster dö. Jag tog mig iväg till den närliggande lilla staden och där fick jag tag på en höna. Jag minns inte hur jag fick tag på den. Vem som plockade den, vem som nackade den. Men jag fick hjälp att laga till en hönssoppa. Så satt jag vid Hedis sida och matade henne med sked efter sked av soppa. Hon svalde svagt. Det var enda rörelse hon orkade göra. Dag efter dag satt jag där och Hedi blev långsamt starkare. Jag vet inte hur mycket det var min soppa, men Hedi klarade sig. Hon var så svag hon kunde inte stå på benen, kunde inte längre gå. Du måste, sa jag. Jag tog henne under armen och tvingade henne att sätta ena foten framför den andra. Ta ett steg till och ett steg till. Jag lärde min syster gå på nytt.
Samborombon, en liten by förutan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nästan i kanten av den blåa Atlanten och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag ville dansa tango.
En dag fick jag ett telegram. Happy you are alive. Letter arrives. Det var från Janus. Kriget var slut och jag och Hedi var i Sverige som tog emot sjuka fångar för ett halvårs konvalescens. Vår kusin Susie var dålig i tyfus och vi hade fått följa med som hennes familj. Janus hade hittat mitt namn på Röda Korsets listor i Ungern över överlevanden. Snart fick jag ett långt brev där han skrev bland annat: tack Livia för ditt vykort, det räddade mitt liv. Vi i Sigert hade varit några av de första att deporteras och när Janos fick veta att vi föddes bort så flydde han till Budapest. Han hade undkommit deportation och förintelseläger. I Budapest gömdes han av en ungersk kvinna. Tonen i hans brev var annorlunda. Efter ett tag förstod jag att han hade gift sig med henne och att de skulle få barn. Jag skrev ändå helt sonika: jag åker hem till dig om du vill. Det brevet svarade han inte på. Lite ledsen blev jag, men jag är ju inte oemståndlig. Även jag hade börjat bygga upp ett liv i Sverige tillsammans med Hedi. Vi bodde på en folkhögskola på Loven och skaffade jobb som hembiträde. Jag fick dock ofta sparken efter 2 veckor då jag inte var bra på sådant arbete. Judiska församlingen började ordna danser för ungdomar som överlevt. En kväll hade jag på mig en röd klänning. En ung man bjöd upp mig. Han var blond och blåögd. Det var ju min typ. Han hette Hans Fränkel och vi dansade länge den kvällen. Han ville följa mig hem och fortsätta ses. Men varför välja honom? Det fanns så många trevliga kavaljerer. Har döden varit så nära ville jag nu njuta av livet. Men Hans var envis. Han fortsatte uppvakta mig och jag lärde känna honom. Han var en bra man, en trygg man och han älskade mig verkligen. Det kändes som om jag hittat hem. 1,5 år senare förlovade vi oss på nyårsafton. Jag var 19 år gammal. Som barn hade jag drömt om ett bröllop med vit långklänning och slöja. Men ingen av oss hade pengar, 2 fattiga överlevande. Vi gifte oss i synagogan. Jag hade en grå melerad dräkt som ändå var snygg. Jag lånade en hatt med flor. I handen en bukett rosor, mina favoritblommor. Vår förstfödde son Dan föddes den 17 maj, samma datum som vi hade anlänt till Auschwitz. Min tänkta dödsdag blev hans födelsedag. Varje år träffas jag och Hedi den 15 april och firar befrielsen. Vi säger att det är vår gemensamma födelsedag. Det är den dag vi fick livet tillbaka.
När farmor åkte skridskor upp på Nybrovikens is,
på Nybrovikens is,
så pigg upp och kurtis. Bland andra kavaljerer fanns en ny på en röd polis. Polisen som så småningom blev farfar.
Ritter slutar fort.
Stockholm blev mitt och Hedis nya hem. Hedi gifte sig med sin Mikael Frid. Vi fick 3 barn var och 6 barnbarn. Vi har även barnbarnsbarn. Varje barn är en lycka i sig, ett eget liv. Men i mig väcker det även känslan av att nazisterna inte lyckats med det de ville åstadkomma. Vi lever än, jag har vunnit. I 40 år har jag föreläst om mina upplevelser. Jag har varit med och grundat Föreningen för Intelses överlevande, vars hedersordförande jag är idag. Och vad mer vill jag säga? Jo, jag vill skryta lite. För mitt arbete med föreläsningarna har jag blivit belönad av förra regeringen med utmärkelsen Illis Quorum av 8:e storleken samt av Stockholms stad Sankt Eriksmedaljen år 2019. På ålderns höst bosatte jag och Hedi oss nära varandra. Från mitt köksfönster såg jag hennes vardagsrumsfönster. Vi tillbringade alla högtider tillsammans. Vi hade sommarställen nära varandra. Vi har njutit av att bada i Mälaren och äta jordgubbar. Varje morgon ringde vi till varandra för att säkerställa att den andra överlevt natten. I höstas blev Hedi sjuk, 98 år gammal. Sista gången jag besökte henne var hon medvetslös. Men när jag satte mig bredvid henne så slog hon upp ögonen och såg på mig. Hon sa ingenting med våra ögon möttes. Sen blundade hon. Dagen efter fanns hon inte mer. Hur det känns att min älskade syster är död. Jag säger att hon bara gick i förväg och visade mig vägen. Vi ses nog snart. Tack till dig som lyssnat. Jag hoppas att du tar till dig min berättelse och bär den vidare.
Producent Amanda Glans och tekniker Johanna Karell. En podd som handlar om förintelsen gjordes nyligen i 5 delar i P3 Dokumentär.
De västallierade och Sovjetunionen trappar upp attackerna mot Nazityskland från varsitt håll. För att dölja sina brott driver nazisterna sina fångar bort från läger som varit nära att befrias.
Man tvingar de som har överlevt till denna punkt, som har undkommit gaskammare, undkommit massavrättningar, de tvingas nu på dödsmarscher.
Sök efter P3-dokumentär Förintelsen i appen Sveriges Radio Play.